Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till klacken.nu, mina damer och herrar. En ny vecka och det betyder självklart ett nytt klackande avsnitt. Och framför oss har vi tre minst sagt heta matcher i respektive liga. Och först ut i Bundesliga, Dortmund mot FC Bayern München. Där får vi höra Christoffer Kviborgs tankar kring detta tungviktsmöte i Bundesliga. Därefter fortsätter vi med Mirza och hans gode vän Jakob, debutanten från Solo Calcio, berättar om sina tankar kring Roma mot Napoli i Serie A. Och även tungviktsmötet i Premier League mellan självaste Arsenal mot Liverpool. Sist men inte minst hör vi Patrik, eller ska man rättare säga det ohälsosamma Liverpool-fanet som man även kallas, berätta om sina tankar kring detta tungviktsmöte i Premier League. Som ni hör, påskharen har verkligen packat ihop ett extra stort påskägg för alla fotbollsälskare. Så det är bara gotta i sig, njuta och ta del av detta och ladda upp inför en fullspäckad fotbollshelg. Så, varsågod.
Så där ja, nu har vi kommit över till en stormötet i Tyskland mellan BVB mot FCB. Och med mig har vi inte minst sagt Christoffer Kviborg.
Ja, korrekt. Trevligt att vara med igen.
Ja, ah, tjena, tjena. Hur mår du?
Jag mår bara bra. Jag är på jobbet just nu. Ska jag kommentera Italien, England och sen så sticker jag till Tyskland på fredag för att göra matchen på lördag mellan Dortmund och Bayern.
Ah, underbart. Och det är just den matchen vi också tänkte prata lite om här. Hur ser du på det här mötet? Det är ju extremt viktigt för just Dortmund som ligger 10 i ligan, har 53 poäng. Det är nästan dubbelt så mycket har ju Bayern München som ligger på första plats. Vad tror du om utsikterna för Dortmund i den här matchen?
Alltså helt klart är ju att den här matchen är viktigare för Dortmund än vad den är för Bayern. För Bayerns del är det väl egentligen bara skönt att återigen kanske kunna tvåla dit Dortmund. Men Dortmund som du var inne på kladdar ju tabellerna förvisso skärpt till så här de senaste veckorna. Men det kommer ju krävas att man säkert vinner i alla fall 8 eller 9 matcher här under avslutningen om man ska ha chansen på en den sista Champions League-platsen tror jag blir så, men om man ska i alla fall kunna gå till Europa League så måste de ta väldigt många poäng och jag tycker väl det ser sådär ut. Jag har svårt att se att det här Dortmund ska vinna 9 av 10 det som återstår.
Förstår, de har ju 7 poäng bakom där till Europa-platsen, men det är som du säger där, Schalke och även Mönchengladbach som är där uppe som härjar har ju gjort det väldigt bra den senaste tiden. Men de möter ju Bayern utan det så kallade Robberi. Alltså Ribéry och Robben är båda skadade. Jag har inte kanske missat det nyaste men så som jag har hört det kommer ingen av dem spela matchen. Kan det stämma?
Ja, jo men det är väl det. Det snackas om det. Robben missade ju landskampen senast och Ribéry har ju också gått sönder. Sen får vi se vad som händer på lördag, men det är klart att med tanke på Bayerns kommande äventyr i Champions League så tror jag, och att man redan har i stort sett säkrat ligatiteln, så tror jag inte att man kommer ta några risker med de här spelarna. Och med det sagt så är det ju ett betydligt sämre Bayern München. Framförallt utan Arjen Robben, som jag tycker tillsammans med Kevin De Bruyne har varit Bundesligas bästa spelare den här säsongen. Så det ökar absolut Dortmunds segerchanser. Ett Bayern utan Robben kan i vissa moment bli lite väl statiska. Mm. Och då vill man ha Robben, för han gör alltid sin gubbe. Och är väldigt bra på att luckra upp täta försvar. Så det är ett jättetungt avbräck, men det är bara att kolla på Bayern. Kolla på deras förväntade elva. Liksom. Det är ju Götze, det är Lewandowski, det är Müller, det är otroliga spelare. Det är otroliga spelare, så Bayern är fortfarande favoriter helt klart.
Mm. På andra sidan har vi Dortmund som, de har inte samma skadeläge som de har haft tidigare i säsongen, om man ser så. Men däremot har de Dom och Schmelzer skador på vänsterbacken. De har ju roterat runt lite där. Tror du det blir några konstiga förändringar eller något speciellt som Klopp kommer ställa upp med nu till mötet?
Nej, jag tror att han kommer mönstra de 11 starkaste han har till sitt förfogande. Som du var inne på, de har haft en bizarr skadesituation i hela säsongen. Nu har det ju faktiskt börjat bli lite bättre. Vi får väl se vad han väljer som vänsterback. Det är väl möjligt att han eventuellt spelar Kirsch där, som han gjort lite tidigare. Jag personligen hade vi gärna satt någon där som är en vänsterfot, men när både Dorm och Schmelzer är borta så blir det ju tufft att flytta ner en central mittfältare. Jag vet inte, en sån som Kehl kanske, men det är svårt att sätta ner honom på vänsterbacken. Så jag tror att det blir en hyggligt förväntad elva, och sen så högst upp såklart att Reus och Aubameyang blir nyckelspelarna.
Ja, verkligen. Reus och Aubameyang, Batman och Robin som man så kallar dem också.
Ja, exakt.
De har ju gjort sina tricks för Dortmund. Kan det här vara, om Dortmund vinner den här matchen, det kan ju verkligen vara skadstocket då att ta de här viktiga poängen, som du sa tidigare. De har fortfarande Mönchengladbach kvar och Wolfsburg kvar på bortaplan den här säsongen. Och det är ju verkligen två viktiga matcher om man vill ta sig till Europaplatsen. Så om de förlorar den här matchen, skulle du kunna räkna bort dem då från Europan helt och hållet?
Ja, det skulle jag säga. Det beror också lite på vilket sätt man förlorar på. Men nu börjar det bli så få matcher kvar. Och Dortmund ska inte bara ta en jäkla massa poäng, utan de måste ju också hoppas på att ett par lag ovanför de tappar. Så det där är ju liksom, det är inte på något sätt lättare sagt än gjort, utan det är tvärtom. Så jag tror att den här matchen blir jätteviktig för Dortmunds del, att i alla fall ta en poäng och känna att man har en bra insats i ryggen, så att man fortsätter lite och bygga på det där självförtroendet som har varit väldigt dåligt under hela säsongen. Och det är klart att hade de åkt på en 0-3 och knappt få låna bollen på matchen, det är klart att det sätter sig ändå på spelarnas psyken. Och det tror jag i det långa loppet resulterar i att Dortmund kommer ligga kvar någonstans där runt 10-9. Sen får vi väl se om kanske inte då tyska cupen i alla fall kan bli en räddning då.
Att de får en titel den här säsongen. Viktigt,
ja,
för en
och tar en Europa League-plats via cupen.
Precis, det stämmer alldeles utmärkt. Ja, vad skulle du tippa om du har kniven mot strupen till den här matchen?
Ja, utan Robben och Ribéry så tycker jag faktiskt att Bayern blir betydligt sämre. Och kan Dortmund... jag tycker ändå Dortmund att de passar Bayern rätt illa. Ett formtoppat Dortmund med sin gegenpress och sina omställningar. Det funkar bra mot Bayern München, för Bayern München trycker upp mycket folk. De anfaller med hela laget. Och de kommer ha bollen 60-70%. Så det gäller för Dortmund att vinna tillbaka bollen här rätt snabbt. Så kan de då använda spelare som Reus och Aubameyang på kontringarna, då får Bayern problem. Så jag tror nog att Dortmund ändå, också med det sagt, att Bayern har ingenting mer egentligen än äran att spela för. Så tror jag faktiskt att Dortmund tar en poäng i den här matchen. Och jag tror att det blir väldigt underhållande match. Så jag kan tänka mig att det kan bli 2-2 kanske.
2-2, ja, det låter ju underbart. Och med dig som kommentator till den här matchen.
Ja, men precis. Jag och Johan Arning åker ner redan på fredag, för vi flyger till Düsseldorf. Vi brukar alltid bo i Düsseldorf. Det är inte jättekul att bo i Dortmund. Det är en håla nämligen. Men Düsseldorf är jättefint. Kan man gå runt där i Altstadt och njuta lite av vårvädret. Och sen Så på lördag så gör vi matchen. Det är väl 18:30 matcherna vi tänker på lördagen. Så.
Underbart.
Det är bara att ratta in Eurosport 2. Och så har vi vår Bundesliga-studio också där från 15:00. Som kommer att rama in där i klassiker också.
Härligt. Alltså man kan inte få ett bättre påskeägg skulle jag kunna säga.
Nej, det här brukar vara en av... Jag har gjort den här matchen ett par gånger live. Och det har alltid varit fantastiskt. Dels för stämningen och allt omkring och... Matcherna brukar alltid vara hur bra som helst. Så det finns ingen anledning till att tro att det inte skulle vara så även den här gången.
Jag njuter redan nu. För det är minst sagt många stormatcher. Och det här är verkligen en av de största i Tyskland. Publikmässigt kan man verkligen säga.
Ja, en av de största i Europa. Skulle jag säga.
Ja, helt rätt. Det tycker jag. Nu när världsnationen Tyskland är världsmästare. Då kan man verkligen också ställa det, tycker jag. Till väggen.
Helt klart.
Underbart. Men tusen tack för dina tankar och åsikter och vi ser fram emot att höra dina kommentarer i matchen då.
Ja,
så önskar jag fortsatt trevlig påsk.
Hoppas ni kollar. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ni har väl inte missat att Klacken.nu är med i Acast-familjen. En plattform för ett ännu mer upplivande sätt att lyssna på en podcast. Där får ni så kallade blinks som är länkar, bilder och annat smått och gott som är kopplat till det aktuella avsnittet. Så checka in acast.com/klacken för ännu mer klackande avsnitt. Och denna gång har vi med oss Mirsa.
Hallå.
Tjena, härligt att ha dig tillbaka igen.
Yes.
Allt bra med dig nu när solen börjar dyka fram igen?
Jo, det är väldigt skönt måste jag säga. Jag hoppas det är bra med dig där borta.
Ah, jo då, det går bra. Landslagsuppehåll, men det är också härlig fotboll det. Det får man aldrig underskatta.
Det håller jag med om.
Och sedan har vi en debutant, Jakob. Tjena!
Hallå.
Tjena Jakob, berätta lite kort om dig själv. Vem du är och vart din fotbollspassion ligger någonstans.
Jo, jag försöker hänga med lite överallt, men jag är skribent på solocalcio.se, så det är mest italiensk fotboll som jag tittar på. Sen blir det väl en del Arsenal och Elfsborg och de andra lagen utanför Italien som jag följer.
Härligt! Och just italiensk fotboll som du nämnde där ska vi ta upp idag. Det är nämligen Roma-Napoli och Arsenal-Liverpool som vi ska bland annat prata om.
Ja, viktiga matcher.
Väldigt viktiga matcher och även Arsenal där för din del Mirsa, vårt hjärtat klappar lite hårdare, eller hur? Så vad sägs om att vi hoppar på hästen direkt och börjar igång i Italien då?
Absolut, det låter jättebra.
Ja, det låter bra.
Grymt. Då drar vi bara lite facit då. Vi har Roma på andra platsen på 53 poäng. Vi har Napoli på femte platsen på 47 poäng. Roma har gått knackigt, en vinst på de senaste 5 matcherna. Samma facit har Napoli desto värre. Men de har ju satsat lite mer på Europa League. Vad är era tankar nu? Roma vann sin senaste match i ligan, väldigt viktig. Men i Napoli där och hakar ju på, Mirsa, vad har du att säga till det?
Jag tycker att Serie A är väldigt spännande i år på det sättet att det har blivit lite... udda med vad jag tänkt sig från hösten dels. Och då tänker jag framförallt på Juve-Roma då. Det handlar ju i princip om de två i början igen. Men sen fick ju Roma den där 7-1-förlusten. Och sen dess har de ju inte repat sig om jag ska vara ärlig. Det ser väldigt... liksom kreativiteten har man ju tappat. I anfallsväg så är det inte lika... liksom lika dominant, man har inte lika mycket självförtroende i spelet. Sen har man tappat många viktiga spelare under lång tid. Ta en sån som Kevin Strootman som har haft stora knäproblem. Den som har lyft in i mittfältet. Och jag tycker inte riktigt att Pjanic och Nainggolan har axlat det ansvaret som han har. Så på det sättet så tror jag att Roma har tappat en del där. Sen har vi en sån som Gervinho som inte alls har varit lika bra som förra året. Många faktorer som spelar roll för Roma och hittar de inte formen nu så blir det svårt för dem att ens fixa en Champions League-plats för de har verkligen fallit djupt ner. Liksom. Nu är de helt plötsligt med och kämpar om en Champions League-plats. Titelstriden har de ju i princip, den är man ju borta ifrån. Så det kommer bli en jätteviktig match både för självförtroendet och för tabelläget.
Verkligen, det är som du säger där, de faller som en sten. Och Jakob, vad dina italienska ögon, vad ser du på detta? Napoli som satsar mera på Europa League, tror du de kommer Benitez köra en klassisk Benitez-rotation här eller kommer han nu utnyttja detta Roma som inte alls är så starkt som det har varit i höstas?
Jag är alltid sån att jag tror gott om Napoli. Jag tror att de kommer gå uppåt i tabellen ännu mer och kommer nog till sist ta den där tredjeplatsen. Men just mot Roma här så, ja, det är som ni säger, det är två formsvaga lag för tillfället som, och Roma har skador, de har Totti osäkert om han kan spela enligt vad jag har läst det senaste, och även Gervinho. Så det, ja, men jag tror nog ändå på Napoli om jag ska. Jag tror att de kommer klättra i tabellen, och de har ju Benitez, trots att han är en kupptränare på många sätt, så har han ändå. Napoli har en väldigt hög högsta nivå, men de är för ojämna för att hänga med helt och hållet i Serie A. Det är väl det som är deras största problem.
Förstår. Napoli är verkligen ett starkt lag. Och Roma, om de nu förlorar den här matchen, då kommer ju Lazio, grannen, gå om dem, om nu Lazio även vinner där. Så det ligger ännu mer krut i det, att Roma måste ta den här vinsten. Du nämnde det, Jakob. Det sägs att Totti är skadad. Jag har även hört att Keita är borta. En rätt så viktig pjäs i mittfältet där som har stabiliserat detta Roma. Jag tänkte bara om man ser nu till vilka matcher som är kvar för respektive. Roma har Inter borta, Milan borta och sen har de Lazio, alltså Romderbyt, i näst sista omgången som kan vara en extremt avgörande faktor om de ska kunna ha en Champions League-plats eller inte. På andra sidan har vi Viola hemma, Milan hemma, Juve borta och Lazio hemma för Napolis del. Så Napoli har en lite svårare spelschema. Stort sett skulle jag säga. Eller håller ni med mig där?
Ja, jag kan väl kanske börja då. Men alltså jag tycker att i Romas problem är ju kanske att om man ser om man tar Rudi Garcia, så han har kommit och nu har ju Roma hitta tillbaka till toppskiktet då, där de ska vara. Så att på det sättet så har han gjort ett bra jobb med Roma. Det som Garcia har fått kritik för, inte bara under tiden i Roma utan även i Lille, är att när man väl läser av hans taktik har han ingen plan B. Och det har man lite märkt i många matcher han har spelat, att det är ingen, han har inte riktigt visat sin fulla potential som taktikcoach på plan, utan många lag i Serie A har läst av Roma, och det har också gjort att man ifrågasätter Garcias potential och ifall Garcia ska vara kvar eller inte i Roma till nästa säsong, eftersom man är tveksam till ifall han kan vidareutveckla laget ett snäpp till. Uppenbarligen har man ju tagit ett steg tillbaka snarare än ett steg upp. Och jag skulle nog vilja säga att, som du säger där Kevin, att det är otroligt tuffa matcher som väntar. Inter borta, Milan borta. Och Milanolagen har ju varit ett mysterium. De kan ju prestera bra när man minst anat liksom. Så de matcherna är ju. Och sen Lazio-derby, det säger sig själv. Det skulle vara en sjuk match på alla sätt ifall det skulle vara vem som kämpar sig platsen. Så att absolut, så det kan bli en jättespännande upplösning i Serie A. Och Roma har, för att uttrycka mig lite fult, och satt sig lite i skiten här. I och med att man har haft den här formdippen och tappat poäng enkla lag. Så ja, det är jätteovisst. Jag har ingen aning hur Serie A kommer sluta i år, förutom Juventus där. Det ser jättespännande ut.
Ja, det kan jag bara skriva under på, att spänningen är på topp i Serie A. Jakob, är det några ord du skulle vilja säga till den här matchen? Något mera? Någonting speciellt? Någon spelare du anser man skulle hålla extra koll på? Som kan avgöra denna tillställning?
Ja, alltså det är väl Gonzalo Higuaín är ju alltid farlig för Napoli. Det går ju inte att komma ifrån. Sen har de Inler är skadad, men han har väl inte riktigt varit formtoppad ändå. Men de har, jag skulle nog, om jag skulle höja varningens finger för någon, det är väl ingen överraskning egentligen, men det är det Higuaín som bär upp Napoli.
Ja, får se om Higuain avgör detta stormöte i Italien. Och slutligen kommer en klassiska. Vad tippar ni i den här matchen? Om ni så tvungna är, måste göra det enkelt sagt. Kniven mot strupen. Mirza får börja.
Oh, det är Roma som är hemma, va?
Roma är hemma.
Ja, jag tror att Roma har ju varit ett riktigt krysslag i vår, så jag tror det fortsätter. Jag tror det blir 1-1, och som Jakob säger, jag tror att Higuain gör Napolis mål. Och sen tippar jag, det är en liten högoddsare, så jag tror Pjanic gör mål för Roma. Det är bara en gissning, men jag tror det blir 1-1.
1-1, okej. Okay. Spännande. Jakob, vad är ditt tipp?
Ja, jag tänkte också ta oavgjort, så, men 2-2 då kanske.
2-2. Ja, det tänkte jag ta. Nu är allihopa så oavgjort. Jag kör då 2-1 vinst för Roma. Eller 2-1 vinst för Napoli. Nu är jag lite feg här. Men heter det, jag håller med er att det kommer bli tajt och inte så målrik match. Det känns som att båda vill vinna men ändå vågar inte satsa in allt om man säger så. Vem går ut som vinnare om det blir oavgjort, säger ni? Jakob, vill du ta den först?
Alltså vem som...
Om det blir
Ja,
oavgjort,
okej. Ja,
vem
det är
vinner?
väl, det får väl vara Napoli i så fall, för Roma har ändå hemmaplan. Det brukar vara fördel där.
Okej, håller du med där, Mirza?
Jag håller med Jakob just i det att alltså Roma måste ju börja vinna nu. Och jag tycker ändå inte att Napoli har inte haft samma formdipp som Roma. Så jag tror att skulle Roma vinna den här matchen så skulle det vara en nytändning i deras självförtroende, tror jag. Fortsätter Napoli att ta poäng, då tror jag ändå lite som Jakob säger, att Napoli satsar ändå på Europa League, och det är en liten annan fas för Napoli ändå. Så jag tror att allt annat än en seger för Roma är nog en seger för Napoli, både mentalt och tabellmässigt skulle jag vilja säga.
Bra sagt. Bra sagt. Det är slutliga orden då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.
För den här stormatchen i Italien. Och från Italien rör vi oss då vidare till en stor match i England som man förmodligen inte har missat. Förra helgen, inte den här helgen som varit, helgen innan, mötte nämligen Liverpool United. Och då mitt lilla United-hjärta fick slå lite extra hårt när United vann då mot Liverpool. Men nu ska Liverpool möta Arsenal utan Skrtel och utan Gerrard. Man hade ju tänkt sig att Skrtel inte skulle göra Dobba de Gea när Gerrard precis hade gjort samma sak på Herrera. Men de här två nyckelspelarna är borta. Dina första tankar kring det, Mirsa? Är det här, kan det vara redan det avgörande att Arsenal nu väldigt förutfattat tar hem det?
Jag kan tillägga att Jakob också tycker om Arsenal, så det är ju verkligen en toppmatch där.
Ah, tack så mycket, tack så mycket. Det stämmer alldeles utmärkt.
Nej, men vad jag tror att Arsenal är jättefavorit i den här matchen. Och av två faktorer. Första faktorn är som du säger, Skrtel och Gerrard är skadade. Sen är Sturridge också borta nu. En månad. Bräckfölj Ja, jag skulle vilja säga att Schkertl och Sturridge har varit deras två bästa spelare. Och båda två missar. Och Gerrard som är ikonen själv. Alltså det kommer bli så tufft för Liverpool. Och det som också talar emot dem är att Arsenal är, skulle jag vilja säga, Premier Leagues bästa hemmalag kanske. Sen också att vi har ett Liverpool som verkligen har, det var verkligen en mental chock för dem att förlora mot United hemma på Anfield. Det måste nog ha svidit i ett läge där man verkligen höll på att komma ikapp och verkligen ta kommando om en CL-plats. Och nu är man återigen där femma och får liksom kämpa upp sig igen. Och jag är inte säker på om Liverpool kan åstadkomma så mycket mot Arsenal. Men man ska aldrig räkna ut Liverpools trebackslinje. Den har varit jättebra. De har i sina bästa stunder är de nog Premier Leagues bästa lag, tycker jag faktiskt. De har en typ av fotboll som är väldigt, väldigt effektiv. Men som sagt, de har lite för dålig spets. Och det är liksom, tappar de två, tre av sina stjärnor, då tappar Liverpool mycket. Och det såg vi i höstas, liksom. Sturridge spelade knappt. Och då hade man ju svårt i Champions League. Och så att det är mycket väl så att det kan bli ett jättetungt avbräck. Det är svårt att säga nu, men det får vi se i helgen liksom.
Mm. Ja, det är verkligen som du säger där. Liverpool har vissa toppar, men också djupa formdippar. Och på andra sidan har vi Arsenal. Förlåt Jakob, självklart. Det är också ett av dina favoritlag. Ja. Där har vi ju spelare som Özil som nu spelade för tyska landslaget 90 minuter utan att bli skadad. Och även har man Sanchez i laget. Men båda har ju inte riktigt. Sanchez har ju gått ner sig lite i formen. Vem skulle du vilja starta med? Om du fick bestämma i Wengers skor.
Ah, jag skulle vilja starta med båda faktiskt. Och jag tycker Özil har fått lite oförtjänt kritik.
Jag håller med.
I sista tiden. Det är att han har löpt. Han har blivit en enormt mycket mer. Alltså en mer av en spelare för laget nu. Han löper mycket. Mer täcker ytor defensivt. Jag tycker han har förbättrat många segment i spelet som andra kanske inte ser. För man ser ju oftast Özil som är playmaker, men jag tycker han har utvecklat sitt defensiva jobb. Så jag tycker han har fått lite oförtjänt mycket kritik. Och i Sanchez fall, Sanchez hade ju en omänsklig form i höstas. Han var nästan för bra i höstas skulle jag vilja säga. Så att den här formdippen kommer nu egentligen helt normalt. Han har ju spelat massa matcher, knappt missat någon match. Så att jag är egentligen inte så jätteförvånad. Alltså Premier League är ju enligt mig världens tuffaste liga. Deras spelschema är ju skapligt sjukt liksom. Så att nej, jag tycker de ska spela. De betyder så mycket för truppen i sig. Man vet att nej, alltså en grej och det är 1-0 liksom. De kan blixa till med sin magi, så att jag tycker absolut de ska spela.
Ja, Jakob, håller du med där?
Ja, jag håller verkligen med. Jag hade också startat båda två. Det är lite synd om Cazorla då nästan, för han har varit riktigt bra under säsongen med. Så de har lite angenäma problem där framme för Wenger på hur de ska förmera det offensiva mittfältet och yttrarna där. Men jag skulle köra Özil och kanske Welbeck. Om inte han... Ja, och så då... Så hade jag nu kört.
Hur är dina tankar, Jakob, kring Walcott? Är han helt ute? Han är ju verkligen kommit i en slags box nu efter sin skada, skadetid och alltihopa. Skulle du vilja ge honom tid kanske?
Ja, jag tror det hade jag väl gjort, men kanske inte från start riktigt än. Det känns som att Wenger fegar där också. Han vill inte riktigt sätta in Walcott från start, och i dagsläget behövs nästan inte det, för de har minst lika bra spelare på de positionerna. Det var inte, förra säsongen var det helt annorlunda när Walcott var borta, och sen när han kom tillbaka så var han given i startelvan. Men det, ja, han har det tufft nu, så vi får se vad som händer nu. Kontraktet är också på väg att rinna ut, så det kan ju bli en ny sån långdragen historia som det blev förra gången.
Precis, det är ju silly season här runt hörnet också snart igen. Och sen vill jag bara se, om man går ner i mittfältet lite, då har man ju Flamini och Coquelin som har verkligen, nu så är förmodligen namnet alldeles fel, men ni vet vem jag menar. Han gjorde ju en stor match mot City. Nu är det ju verkligen en stor match igen. Tror ni att han har det i sig, eller var det bara once in a lifetime match från hans sida?
Jag tror nog att han kan göra en lika bra insats igen. Ja, men det är så tydligt att hans defensiva spel betyder väldigt mycket för Arsenal. De har inte så många andra rena defensiva mittfältare, utan det är han och Flamini till viss del. Men Flamini börjar bli till åren och hänger inte riktigt med i tempot. Men Coquelin har överraskat mig otroligt mycket. Så jag tror att han kommer göra en bra match.
Ja, härligt. Mirza, är du instämmer där på hans förmåga?
Ja, absolut. Jag håller med Jakob att Coquelin har ju verkligen liksom överraskat både mig och flertalet så kallade fotbollsfans och experter och vad det heter. Liksom. Han har, det jag tycker jag gillar med Coquelin är att han har ett riv i spelet som Arsenal har tappat lite. Han går in, han är enormt bra på att glidtackla. Bara en sån grej jag har ju verkligen Arsenal haft på länge, en som liksom är duktig på att tackla. Sen är han teknisk tycker jag. Skulle vi skaffa en till sån defensiv mittfältare så tror jag att då till nästa år. Just den här matchen mot Liverpool så ser jag Arsenal som klara favoriter. Jag känner mig nästan lite rädd över att jag är så trygg, men det känns verkligen som att Arsenal är jättefavoriter sett till det här läget, liksom, vilken form Arsenal är i vilket läge Liverpool är i nu. Nu har ju verkligen Liverpool kniv mot strupen. Arsenal har ju verkligen ändå har faktiskt haft ganska mycket arbetsro i vår. Man har inte gjort sig väsen, man gjorde det dåligt i Champions League och man har ändå gjort det bra i ligan, slagit de lagen man ska slå, vunnit mot Manchester United spöket, vunnit på Old Trafford, så det går åt rätt håll för Arsenal. Jag tror att händer inte något osannolikt att de släpper in ett slumpmål typ första 20 eller något sånt, så tror jag de vinner med 2-0 tror jag, något sånt. Alltså, för de känns bättre som lag just nu.
Mm, 2-0, jag förstår dina tankar kring det. Arsenal är verkligen i förarsitsen här. De är också på, om jag inte nu ska se rätt, tredje platsen på 60 poäng. Liverpool är som sagt, som du nämnde tidigare, på femte platsen på 54 poäng. Det här kan ju verkligen vara slutet för Liverpool om en Champions League-plats kanske, om de nu förlorar. För Liverpool har de möter fortfarande Chelsea borta i ligan. Och sen Arsenal möter ju Chelsea och United senare. Mm. Fortfarande kvar i våren. Så det är fortfarande tunga matcher, men Arsenal har ju verkligen förarsitsen. Jakob, tror du också på en klar seger för Arsenals del?
Ja, jag är lite mer försiktig där, men jag tror att Arsenal kommer vinna till slut. Och jag tror att 3-1 kanske. Oliver Giroud gör i alla fall 8 målen.
Giroud, bra att du nämner honom där. Han är ju verkligen en spelare som har målat bollar in i målet den senaste tiden. Utmärkt bra. Ja, killar, då har vi tipsen där. Om vi säger så här, Arsenal vinner den här matchen, vilken plats kommer de sluta på i Premier League, om ni nu måste säga det, tror ni? Misa, vill du börja?
Ja, jag tror de kommer trea faktiskt. Jag tror de kommer bryta fjärdeplats på öket. För att jag tycker i år att de är det tredje bästa laget i Premier League. Jag tycker Chelsea och City har lite mer bredd. Något bättre spets. Sen samtidigt tycker jag att man är bättre än United i år. För att United bygger nytt. Arsenal är mer av ett färdigt lag. Till skillnad mot United. Samma sak Liverpool. Jag tycker Arsenal i princip har bättre spelare på de flesta positionerna. Lite mer färdigt lag. Så jag tror att Arsenal ska känna sig trygga med en Champions League-plats. Sen 3-4. Jag tror att de kommer 3 på grund av att de är lite mer kompletta än United. Det är vad jag tror. Men sen får vi se liksom.
Mm. Ja, det är skönt att äntligen knäcka den där fjärdeplatsspöket som man alltid snackar om. Mm. Så man kanske blir tredjeplatsspöket istället i framtiden. Eller jag gissar på er del att det ska bli lite högre upp ännu i framtiden. Ja. Potentialen finns. Jakob, håller du med mig så där? Blir det spräckning av fjärdeplatsspöket i år?
Ja, det tror jag. Jag började nästan titta uppåt nu här om veckan när City torskade också. Men jag tror att City till slut håller igen mot Arsenal, så de slutar nog trea.
Trea, ja. Härligt. Underbart att ha med er här för den här korta men goa och informationsrika dialogen om de här två stormatcherna nu till helgen. Man kommer minst sagt sitta bänkad framför dem. Och därefter är det ju också påsk, eller det är påsk just då. Så man kan inte få en bättre påskägg av påskaren, eller hur?
Så sant, så sant.
Ja, precis.
Ja, härligt. Men jag tackar för mig och Mirza och Jakob, tusen tack att ni var med och jag hoppas att vi hörs snart igen.
Tack, tack så mycket.
Härligt. Och som självklart, auf Wiedersehen.
Ja, tjena Patrik. Välkommen tillbaka tjena. Till Klacken.nu.
Tack, tack.
Ja, hur mår du?
Ja, det är okej. Okay. Absolut.
Det är okej. Okay. Jag kan förstå att inte precis de ljusaste tiderna nu efter United-förlusten senast. Vi behöver inte gå djupt in i den. För nu ska man ju blicka framåt och se framtiden som nämligen är Arsenal härnäst. Hur är dina tankar kring den matchen nu när både Skrtel och Gerrard är avstängda?
Ja, det är... För mig är det från början den svåraste matchen. Bortamatchen av alla. Liverpool har svårt med Arsenal. Haft riktigt svårt med Arsenal. Oavsett om man har alla spelare tillgängliga eller inte så har varit, sista åren har varit väldigt svårt. Och med Skrtel borta där, Gerrard har ju varit borta ett tag innan. Gör kanske mindre skillnad tyvärr nu för tiden. Men med Skrtel borta så känns det ju ännu lite tuffare. Så det känns inte på förhand som den bästa chansen. Bästa förutsättningen.
Kan det här vara sista chansen för en Champions League-plats? Om man nu förlorar. Är det borta då? Vad tror du?
Det är ju klart att om Aston Villa skräller och slår United och, ja, då, och Liverpool torskar, då gör det ingen skillnad. Men det är liksom, då är vi på den nivån att något av de andra lagen måste ju liksom göra bort sig rejält på slutet här. Så att med normala förutsättningar så måste Liverpool åtminstone ta en poäng, bör vinna på lördag för att vara med i racet liksom. Annars så tror jag att det blir svårt att hinna ifatt oavsett om man spelar bra på slutet.
Jag förstår, det är ju verkligen, man möter ett Arsenal som är förmodligen en av de formstarkaste lagen på hemmaplan. Och nu har man bakåt inte så stabilt med Skrtel borta. Hur skulle du vilja ställa upp Liverpools backlinje nu?
Jag hade satt Kolo Touré som mittback.
Okej.
Okay. Och sen kört på med övriga då. Emre Can till höger och Sacco till vänster.
Okej. Okay.
Det Kolo Touré är den mest rutinerade, han har mycket rutin, lugn i sitt spel, styr backlinjen. Jag tror att han är den bästa liksom ankaret att ha där bak. Helt klart så har Dejan Lovren en högre kapacitet och liksom har mycket fotboll i sig, men med hans bakgrund, känns inte som att man vill chansa med han på lördag. Det kan bli fågel eller det kan bli fisk.
Ja, verkligen, verkligen. Han har inte precis haft den stabilaste karriären i Liverpool om man får säga så.
Nej. Men
det är Lovren. Vart kommer kampen?
Då hade jag i så fall hellre satt Stakko som mittback och flyttat Dejan Lovren till vänster, på vänsterkanten. Jag vill inte att Lovren ska styra backlinjen i alla fall. Så känns det just nu. Han kan bli bra, absolut. Men inte i det läget han är just nu så ska han inte kliva in och ta någon viktig roll. Det tycker jag inte.
Förstår. Han ska inte ta det Liverpool-ansvaret just nu.
Nej.
Hur ser du på vart kommer kampen? Vart är den viktigaste kampen i matchbilden? Är det mittfältet då med Henderson där inne? Eller vart tror du kommer avgöras mest?
Ja, jag tror det. De sista matcherna så tycker jag Henderson och Allen har hamnat lite för djupt. De kommer inte riktigt komma in i press och liksom tillåter motståndarna att få vända upp och få styra spelet för mycket. Liksom. Ja, det är helt klart så Arsenal är väldigt starka på mittfältet liksom, med klassspelare rakt igenom. Liksom. Och låta dem få diktera tempot för mycket, det tror jag kan bli... Liksom, och att de får de här ytorna Rodgers har något att fundera över. Antingen sätta hård press så att de inte får den tiden de allt behöver, eller också liksom lyckas få till ett så pass bra liksom positionsspel så att man liksom verkligen dödar ytorna framför backlinjen och liksom stänger till helt enkelt och kan gå på kontring. Det är liksom något av de två alternativen. Jag skulle kunna tänka mig att det blir en liknande insats som vi har fått sett på slutet, att på bortaplan att han går defensivt i första halvlek, bara försöker stänga ytor och försöker liksom minimera riskerna att ge farliga chanser, låta motståndarna ha bollkontrollen och föra spelet, och sen göra en utvärdering i paus om det har funkat eller och hur, om man har fått till någon kontring och det känns som att man kan vinna på det sättet, eller om Arsenal har varit för bra och kanske leder, och så ställa om helt i halvlek, kanske köra någon 4-4-2 med diamant och hård press i andra halvlek. Jag förväntar mig att jag får se ett sånt scenario, att spela defensivt, stänga ytor och sen i andra halvlek, om det behövs, då ha en plan B liksom.
Ja, det låter ju väldigt förnuftigt att verkligen avvakta. Och man har ju spelarna för att också kunna hålla igen lite och köra på kontring med bland annat Sterling och kompani där framme med Coutinho. De är ju kvicka och snabba som kan ställa om spelet och avgöra på egen hand. Om de har sin
Precis. Jag håller med. Det är just att det känns som att det här stänga till mittfältet har inte riktigt satt sig med den här nya mittfältskombinationen, att ha två stycken offensiva mittfältare. Skulle i så fall vilja att en av dem faller hem lite så att liksom hjälper till lite mer för att stänga liksom den centrala ytan. Nu blir Allen och Henderson lite så här veliga. Ska vi falla eller ska jag gå upp i press på centrala mittfältet? Alltså precis i mittplan, mitt cirkeln runt omkring där. Det blir liksom lite så här, stöter de upp så blir det farliga ytor bakom. Där måste liksom någon av de här offensiva mittfältarna ta lite liksom större ansvar och ligga liksom och stänga av bättre. Som jag ser.
Vem skulle du vilja skulle ta det ansvaret om du fick peka ut någon? Är det Coutinho?
Alltså jag tror att det bästa om man ska spela defensivt, så vore det bästa att spela Allen och Lucas som sittande mittfältare och sen spela Henderson framför. För mig så, jag vet inte, Henderson är ingen riktig bollvinnare. Han kom inte in i närkampen och han han gör ett jättejobb i pressspel och är liksom verkligen en löpstark kille, men han vinner inte, jag tycker inte att han vinner tillräckligt med bollar på mitten för att han ska liksom verkligen passa bra som en sittande mittfältare i en sån här match. Visst, om rollen bara är att liksom styra ut och stänga ytor, absolut, men jag hade hellre faktiskt sett Lucas, Jan skulle också kunna vara liksom, och Allen, alltså någon av de två av de tre skulle hellre se som sittande i mittfältet, och sen ha Allen eller ha Henderson lite framför i den här jagande pressande rollen liksom, kunna följa till exempel Cazorla eller i uppspelsfasen lite hårdare liksom, sådär, och stänga hand liksom. Det skulle Henderson göra jättebra. Jag skulle helst se en sån formulering.
Precis. Ja. Väldigt, väldigt intressant där när man verkligen tar in då två så kallade sexor som tar då den här defensiva rollen med Allen och Lucas. De skulle verkligen kunna stänga igen där bakför.
Ja, jag vet inte. Jag har inte den insikten i vilken status det är på Lucas. Om han är tillbaka i liksom full form igen. Hur mycket liksom det fattas i tempo. Man kan inte komma tillbaka mot Arsenal och så vara i 80% matchtempo. Det håller inte. Då
inte på den nivån.
Och Cazorla kringlar runt en liksom.
Verkligen.
Om han är i matchform, då skulle det kännas bättre. Det skulle jag.
Förstår. Om man nu den slutliga frågan, kniven mot strupen, vad tror du denna match kommer sluta? Du får gärna tala ur ditt Liverpool-hjärta som man ska göra.
Ja, mitt Liverpool-hjärta säger 1-2 och att Sterling gör en fantastisk mål på kontring i 85:e minuten.
85:e minuten, där hör ni. Om ni vill betta, sätt på Sterling 85:e minuten, det är då det smäller.
Det är med hjärtat.
Det är med hjärtat.
Min realistiska hjärna ser inte säger inte samma sak, men du vet hur det är. Ja, support and believe. Support and believe.
Precis, exakt. Det är hoppet som lämnar en till sist. Så det är helt rätt att hålla kvar vid det. Härligt Patrik. Och riktigt skönt att höra från dig. Jag hoppas att vi kan höras någon gång senare i titelracet, tänkte jag säga, mer rätt
mot Europa. Det hoppas jag också, att vi hörs i titelracet. Det skulle
vara verkligen. Det kanske blir nästa säsong då, men jag tänkte mer Europaplatskampen.
Jag hoppas att det finns något intresse kvar av Liverpool efter den här.
Ja, det får jag definitivt. Liverpool är ju verkligen, som man säger så fint, you never walk alone. Så med de fina orden vill jag tacka för mig och tacka att du vill vara med.
Ja,
så
tack,
hoppas att vi hörs snart igen.
Det gör vi säkert. Ha det bra.
Ha det bra. Auf Wiedersehen.
Hej, hej.
Ja, det där skulle jag nog kalla en perfekt uppladdning för en fotbollshelg som denna. Så vi från klacken.nu önskar er en glad påsk och allt gott, så hörs vi snart igen. För klacken, vi klackar vidare, enkelt sagt. Ja, vissa skämt ska man inte dra, men vissa skämt måste man helt enkelt dra. Så ha det så gott och auf Wiedersehen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Did you know that Xavi Hernandez used to scan over 8 times in the 10 seconds before receiving the ball? It's therefore not surprising that he rarely lost it. Scientific studies have shown just how important scanning is in soccer. Players who scan more, for example, make twice as many successful forward passes than those who scan less. But training this skill is difficult, and that's why thousands of players trust Be Your Best, the soccer training app in virtual reality, designed to improve players' game intelligence. To learn more, visit beyourbest.com and use code POD20 to get 20% off your first subscription.